Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nu och alltid. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi har samlats här idag i tacksamhet över den gåva som du har gett oss i din son Jesus Kristus. Vi ber att du öppnar våra hjärtan och sinnen för ditt ord. Låt ditt ord och din vilja fylla oss. Hjälp oss att förstå djupet av din kärleksfulla frälsning och att Jesus ser vårt hopp och vår räddning inför evigheten. Må din heliga ande vara med oss och välsigna oss under denna stund så att vi får veta mer om vad du har gjort och vad du är för oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Är någon av er som vet vad ordet projekt betyder? Det är vad projekt betyder. Men du vet vad det är, att ha ett projekt, att göra ett projekt på skolan. När vi inleder något nytt, när man, ett projekt har en början och ett slut. Om man gör någonting till exempel, det kan bli ett projekt att sätta på sig skorna. Om det är invecklat kan det bli ett ganska långt projekt ibland. Men ett projekt när man inleder något nytt och vi vet att det har ett slut, det är bestämt på något vis. Det är inte något som pågår i oändlighet utan det är en bestämd sak. När vi börjar grundskolan kommer en dag när vi går ut nian och det projektet var slut. Vi måste välja på nytt, antingen yrkesskolan eller gymnasiet. Och sen en dag så står vi där igen inför samma situation, vi måste välja på nytt någonting. Allt har en början och ett slut. Så det är också när vi börjar arbeta. En del av oss jobbar med olika projekt på jobbet. Botvid bygger båtar. En del jobbar med husbyggnad eller elektricitet. Drar el i hus och bygger. Och du vet att ett hus blir färdigt. Det överlämnas åt kunden så börjar man med nästa. Annars blir man utan jobb. Och så fungerar det för oss här på jorden. Vi jobbar med början och slut hela tiden. Och även arbetslivet till sist har ett slut. När vi jobbar 40-50 år så blir vi avtackade och sen får vi gå hem. Då börjar en ny fas i vårt liv som inte har på samma sätt ett projekt utan det slutar ofta med evigheten. Så allt börjar och har ett slut. Och vi kan också säga att Gud på samma sätt har projekt, mindre eller större, som han inleder och avslutar. På samma sätt, på något sätt kan vi också säga att vi människor liv, alltså vi människor är för Gud ett projekt som han inleder och sen avslutar han idag. Han har som mål att föra så många av de här människoliven till himlen. Idag möter vi, i dagens evangelium möter vi Josef och Maria och det lilla Jesusbarnet i templet. Nu hade Jesus stora projekt att frälsa världen just börja. Samtidigt som hans födelse innebar ett slut på ett annat, ännu större projekt. Ett långt projekt som sträckts ända från Edens luftgård. Där Gud lovade att Adam och Eva efter att det hade fallit i synd så lovade han att jag ska frälsa den här världen. Och det projektet höll på att gå i uppfyllelse i och med att Jesus föddes. Men Jesu gärning höll bara på att börja. Hans jordeliv höll på att börja. Jesus fördes till templet för att uppfylla bestämmelser som Gud har gett sitt folk i ett annat projekt, projektet Sinai, eller förbundet Sinai, drygt 1500 år tidigare. Så enligt Mose lag så skulle varje kvinna, eller så blev varje kvinna ceremoniellt oren efter att de hade fött barn. För en pojke, om de födde fram en pojke så räckte den här perioden i 40 dagar. Och efter de här 40 dagarna skulle mamma komma till templet. Och där skulle hon köpa, om hon var rik så skulle hon köpa ett får och en duva. Men om de var fattiga så räckte det med två duvor. Vilket var fallet för Josef och Maria. Vi läste om att de köpte två duvor. Här är det viktigt att förstå en skillnad mellan att vara smutsig och att vara oren. Ceremoniellt oren. Det är två skilda saker. Man kan inte tvätta sig ren med vatten från en ceremoniell orenhet. Utan där måste man offra eller sonas med Gud på något vis. Det finns ofta praktiska orsaker bakom många av de här Guds lagarna som gjorde att människorna blev ceremoniellt orena i gamla testamentet. Men långt ifrån bakom alla. Vi kan inte säga att vi förstår vad Gud har gjort på ett visst sätt eller sagt på ett visst sätt i Sinaiförbundet. Men vi vet att ett syfte med Sinaiförbundet, alltså när han gav lagarna till Israels folk vid berget Sinai, var att hålla Israels barn skilda från andra folk, hålla dem annorlunda från andra folk och deras gudar. Han ville att de skulle vara omskurna, att de skulle inte äta griskött, att de skulle iaktta ceremoniell renhet, att de skulle hålla sig bort från det som han förbjöd som orent. Hålla sig bort från andra gudars döda gudar på det viset. Men trots alla de här buden och förbuden som vi kan läsa om i gamla testamentet och alla påminnelser som de fick under profeternas tid, så var det verkligen bara en liten rest som väntade på Jesus när han kom. Visst väntar många på en jordisk befriare, men inte på den som Gud sände, sin son Jesus Kristus. Så projektet eller förbundet som Gud ingick med Israels barn vid berget Sinai pekar alltihopan fram emot Jesus och vad han skulle göra när han skulle fullborda allt på korset sist och slutligen. Det här blev ett 1500-årigt projekt som fullbordas i triumf när Jesus dog. Men innan han dog så är det också viktigt att komma ihåg att han uppföljde Guds lag på punkt efter punkt. Så när Maria och Josef offrade två duvor i templet så fullbordades den lagen. Vi kan säga att fullbordas betyder att den avslutades samtidigt. Den blev fullkomlig, den blev uppfylld. Så efter att vi hade offrat för Marias del, det att vår duvorna, så behövs inget offer mer att göras. För ingen kvinna är med längre oren efter att de hade fött barn. Det blev avslutat i och med Jesus, att han föddes. Även det pekar fram mot Jesus, att en dag skulle en oren födas, en ren födas av kvinna. Gud avslutar sitt frälsningsprojekt här punkt för punkt med sin son. Trots att han är Guds son av evighet, född för alltid, så är han här bara 40 dagar gammalt litet barn. Men samtidigt är han Gud av evighet, sann Gud av sann Gud, som vi läser i trosbekännelsen. Det är också en annan lag idag som uppfylls, som Lukas talar om, och som är viktig för oss att förstå. I första Mosebok 13 så befaller Gud att varje förstfödd son ska vara helgad eller avskild åt Gud och åt honom. Och det här går tillbaka till den befrielse som Israels barn fick i Egypten när Gud skonade de förstfödda bland dem, men samtidigt dräpte eller dödade alla förstfödda i hela landet. Så för att köpa loss sitt barn från denna helgelse betalade föräldrarna en lösesumma, 5 shillingar enligt, ursäkta, 5 siklar silver enligt fjärde Mosebok. Det står ingenting i vår text om Josef och Maria betalar någon lösesumma för Jesus. Det kanske de gjorde av rent mänskliga orsaker, men ingenting kunde köpa på riktigt Jesus fri. Jesus var den som skulle köpa alla andra fri. Så han kunde inga medel, ingenting kunde befria honom från att vara avskild, helgad åt Gud på riktigt. Det är Marias son, men samtidigt är han faderns egen förstfödde son som skulle offras istället för människor till Gud, istället för alla människor till Gud. Man vill se lite på, det är intressant att fundera lite på hur det gick till vid en sån här lösköpning. När de offrar i templet. Vi vet lite om det, men ofta när kvinnorna blev närmare sig 40 dagar så reste de hela familjen till Jerusalem, till templet. Ibland kunde avståndet vara långt om de kom från norra eller södra delarna. Men för Josef och Maria var det inte mer än lite på 10 kilometer från Betlehem till Jerusalem. De höll till ännu i Betlehem vid den här tiden. Sen vid templet så köpte de duvor. I Josef och Marias fall så köpte de duvor. Så gick kvinnan ofta, eller mamman ofta, in på kvinnornas förgård. Och så gav hon där sitt offer till prästen som utförde offerriten. Och sen betalade de till någon av prästerna där lösepenningen för den förstfödde där vid templet. Och det här var en stor högtidsdag för hela familjen. Och en tid för tacksamhet och bön inför Gud. Och föräldrarna dröjde troligtvis en stund kvar på tempelplatsen. Glada över det de har varit med om. Det är också här som på tempelplatsen där de möter Simon. Han är en from man som väntade på Israels frälsning, står. Han var en av dem som fortfarande väntade på den Messias som omtalades i Gamla testamentet. Och han hade fått ett löfte att han skulle få se Messias innan han dör. När han ser Jesus barnet så tar han honom i sina armar och utropar han glädjefullt: Herre, du låter din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus till uppenbarelse för hedningar och härlighet för ditt folk Israel. Det här lilla barnet, det här lilla Jesusbarnet, gav Simon en sådan glädje och ett sådant hopp att han började prisa Gud. Nu kunde han dö i frid. Det är många äldre som brukar ha en sista önskan som de hoppas få se uppfylld innan de dör. Tänk er hur enormt stort det här löftet som Simon fick av Gud. Efter årtusenden av fromma människors väntan fick han vara den som såg kvinnans säd som skulle krossa ormens huvud. Han fick se honom. Han fick hålla honom i sina armar. Otaliga löften finns i Bibeln om det här barnet som han säkert läst och studerat. Men det här är också stort för oss. För det här lilla barnet levde hela sitt liv. Från att det blev till i mammas mage genom den heliga ande fram till sin död på korset levde han varje andetag, varje tanke, varje ord han sa och gjorde var fullkomligt och gott. Han gjorde det istället för oss. Han uppfyllde Guds lag i allt. Så inför Gud Fadern i himlen var han fullkomlig. Han gjorde det i vårt ställe. Så vad betyder det? Så genom tron så är vi också fullkomliga inför Gud Fadern i himlen. Han gav sin helighet och vi tog vår synd på sig. Jesus, hela Guds lag uppfylld och fullgjord. I och med Jesus finns ingen lag längre. Inga offer behövs mera. För Jesus offrar sig själv. Ingen ceremoniell orenhet finns längre. Så alla lagar i Gamla testamentet som omtalar ceremoniell orenhet är blivit rena. Vi har blivit rena i Kristus och det har redan styrt. Budskapet till oss idag är att ljuset är här för oss. Ljuset för hedningarna är här för oss. Jesus Kristus, vårt enda hopp inför evigheten, han har kommit i världen. Han är världens frälsare från mörker, från synden, från elände som vi ser omkring oss. I honom har vi vår fristad. I honom, genom det han gjorde i vårt ställe, har vi hopp om en evighet hos Gud i himlen. Tänk vad bra. Till sist ska jag fråga en viktig fråga. Som kanske du har funderat på någon gång också. Hur vet vi att den här frälsningen inte bara tillhör judarna och de som levde på Jesu tid, utan att det även tillhör oss. Det gäller oss. Kan vi vara säkra på det? Jo, hela Gamla testamentet vittnar om det. Det här är inget nytt som Paulus för fram, eller som något som vi kan ha missförstått. Flera profetiska skrifter förutsäger att Guds frälsning ska nå alla folk. Och det börjar så tidigt som i första boken i Bibeln. I första Mosebok i det 12:e kapitlet och i vers 3 så säger Gud till Abraham: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här löftet gäller, löftet till Abraham är en profetia som Paulus sen lyder sig mot när han försvarar hedna missionen. I Galaterbrevet 3 och sen i Jesaja 42 så säger Gud om Messias: jag ska göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedningarna. En profetia om Messias som frälsare för både judar och för hedningar. Och i Jesaja 49:6 så säger Gud om Messias: jag ska göra dig till ett ljus för hedna folken, för min frälsning ska nå till jordens yttersta gräns. Och det här återkommer i det som Simeon säger i dagens text, när han säger att Jesus är ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Sen har vi också från Jesu egen mun, hans undervisning, på flera ställen i Bibeln. Även om Jesus i huvudsak jobbar eller arbetar för judarna, så betonar han flera gånger att frälsningen också gäller hedningarna. I Matteus 8, 10-12 så säger han, efter att han har botat den romerska officeren, hans tjänare, säger han att: jag säger er sanningen, inte ens i Israel har jag funnit en sådan tro. Många som kommer från öster och väster och ligger till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Sen i Johannes 10:16 säger han: jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda och dem ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Sen har vi också missionsbefallningen. Jesus säger: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Efter Jesu uppståndelse blir det tydligt att frälsningen också omfattar hedningarna. För i Apostlagärningarna i 10:e kapitlet ger Gud Paulus en syn där han får Petrus en syn där han förstår att evangeliet också gäller hedningarna. Och när han sen predikar för Cornelius, en romersk här officer, så faller den heliga ande över honom och hans familj. Och Petrus säger: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Sen vid apostlamötet i Jerusalem, där fastställer apostlarna att hedningarna inte behöver följa Mose lag för att bli frälsta, utan att frälsningen sker genom tron på Kristus. Paulus kallar sig själv för hedningarnas apostel i Romarbrevet 11. Och han argumenterar både i Romarbrevet och Galaterbrevet för att frälsningen ges genom tron, inte genom lagen, både för judar och hedningar. Frälsningen för hedningarna, alltså vår frälsning, är en del av Guds frälsningsplan ända från början. Nya testamentet undervisar att judarna och hedningarna är lika inför Gud i Kristus. Så budskapet till oss idag är att Jesus helt och hållet har uppfyllt Guds lag i vårt ställe. Han har avslutat lagens tid. Vi lever i Jesus, och i honom har människor, alla människor som tror på honom, evigt liv. Han är både judarnas och icke-judarnas frälsare i lika hög grad. Det finns bara en flock, ett Guds folk idag. Du som tror och blivit döpt är Guds barn genom tron på Jesus, och du behöver aldrig tvivla på det. Din frälsning, din rättfärdighet och din fullkomliga helighet har du i Jesus. Du kan inte bli mera frälst eller mera salig än du är genom tro på honom. Låt oss nöja oss med bara tro, med tron alena på Jesus, och lev som en förlåten och älskat barn av Gud idag och i alla dagar. Amen. Kära himmelske Fader, tack för denna tid vi fått tillsammans i ditt ord. Tack för din son som har fullkomligt uppfyllt lagen i vårt ställe och gett oss hopp om evigheten. Vi ber att det vi har lärt oss idag ska förankras i våra hjärtan och leda oss till att leva som förvandlade och förlåtna människor. Hjälp oss att sprida ditt ljus till världen omkring oss, så att allt flera får del av din frälsning. Låt oss alltid bära med oss budskapet om din kärlek och nåd in i vår vardag. Vi ber det här i Jesu namn. Amen.